Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar. Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god.
Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg.
Hej, hej.
Hej allihopa. Hej Amanda.
Hej Anna.
Tjena. Vi spelar in det här på onsdag. Det här släpps på torsdag.
Ja.
Som läget är nu så kan det vara så att jag har corona.
Ja.
Det är jävligt tråkigt. Jag ska göra ett test idag. Så att när det här släpps har jag förhoppningsvis fått ett besked. Men fy vad det är tråkigt.
Men det är så himla stört för att Marcus fick ju det plötsligt. Och det är ju, ni har ju varit ändå bland mina försiktigare vänner. Marcus har ju liksom träffat 2 personer utöver dig typ. På så ett halvår.
Ja, det är så jävla provocerande. Men det måste ju varit jag som har smittat honom i så fall.
Du tror det?
Ja, det vore det enda rimliga. Alltså hur jävla försiktig. För han har träffat då en person som inte har fått en vaccinspruta en gång.
Men okej, okay, men det där glädjer mig lite. För då borde du rimligtvis ha smittat mig också.
Ja, det glädjer inte mig.
Nej, men jag är ju nollsjuk så att det är...
Just det.
Fan vad...
Ja, jag återkommer.
Ja.
Men håll tummarna för att jag inte har corona. För det vill jag nog inte ha.
Nej, det vill man. Du är ju nästan höggravid och allt.
Ja, exakt. På tal om det så vill jag bara uppdatera en sak och även diskutera med dig, Amanda.
Ja.
Det här med att magen växer.
Yep.
Ursäkta, triggervarning att vi pratar om graviditet i allvarlig. Men det här med att magen växer när man ska raka sig.
Ja!
Alltså, jag har sagt till Marcus, alltså jag tror att han ska sänka sina förväntningar på min fräschhet där nere.
Ja.
Alltså för att det går inte längre.
Jag tycker nog att benen är lite svårare på något sätt.
Aha.
Eller de kan man i alla fall slänga upp, men...
Ja. Alltså, raka könet... Det är svårt. Och jag vill inte heller... Antingen ska jag göra det ordentligt som jag liksom vill att det ska se ut. Eller så vill jag inte göra det alls. För jag vill inte lämna liksom hårtussar.
Nej,
eller
precis.
Lite fläckigt.
Det förstår jag verkligen. Nej, men det kanske bara är dags att ge upp nu då. Du ska ju ändå bli en mamma. Det passar sig inte. Tanken på att min mamma skulle vara renrakad när jag var 3 år. Det är liksom... Det är så jävla långt borta. Det känns inte alls moderligt.
Nej, men det är inte så att jag renrakar mig ändå. Men jag vill ändå ha någon slags frisyr.
Ja.
Och liksom något slags så att jag känner mig som mig själv. Men jag tror fan att det är dags att börja ge upp och bli liksom en vilde.
En vilde, ja. Mm. Ja, men jag förstår. jag har så otroligt ointelligenta tankar den här veckan. Alltså allt mitt fokus går ju till mitt projekt Glassbryggan typ.
Mm.
Och nästa vecka, jag vill bara ge en liten heads up, det är att då kommer jag säga att ni kan boka platser, för jag kommer göra massa roliga gästspel. Till exempel Amanda Viger som har varit med i årets upplaga av Sveriges Mästerkock kommer komma dit och köra första helgen i juni. Och sen en restaurang som heter Rackamacka, och till de här tillfällena så har vi bara bordsbokning. Men jag berättar mer om det nästa vecka. Men jag tycker att det är kul att förvarna er. För det känns ändå som att några av er undrar lite hur det går och så.
Så jävla fett.
Ja, det är verkligen
skitkul verkligen.
Men jag har också tänkt lite på hår, Anna. Och det här är verkligen, det är säkert något jag tror i mitt ointelligenta tillstånd är intressant. Men som jag ändå igår, jag bara, wow, det här måste jag ta upp i podden. Du vet, de flesta av oss har ju mest hår på huvudet. Det är för att skydda vårt viktiga organ hjärnan.
Mm.
De flesta av oss har också näst mest hår på könet.
Ja.
Betyder det att könet är vårt näst viktigaste organ?
vilken intelligent tanke.
Tack.
Det är klart.
Ja.
Men ja, det är väl klart. Det är det som är mest utsatt.
Ja. Fast jag menar, pubisbenet, det är väl inte så jävla viktigt, men ändå har man en massa hår där.
Nej, nej, det är sant. Men jag menar, rent biologiskt så känns det ju väldigt rimligt.
Mm.
Eftersom, ja.
Ja, men ögonen, till och med ögonen som är så viktiga har man ännu mindre hår på.
Ja, fast de behöver man inte för att fortplanta sig.
Nej. Och hjärnan behöver man för att tänka, och hjärtat är skyddat av hud. Ja. Det, jag släpper det här nu, för jag känner att det här leder in på en kvalitet på podden som jag inte riktigt kan stå för.
Mm-hmm.
Ja. Men det var bara det jag hade att säga om den här veckan.
Jättesmart.
Tack.
Resten av avsnittet kommer fortsätta den här intelligenta anda.
Nej, jag tyckte det blev jättebra. Vi ska göra med oss Malin Gramer.
Ja, skitkul. Alltså vi har ju velat ta med henne i podden i typ alla år.
Jag tror att vi har hört med henne så här 5 gånger och så har det aldrig riktigt funkat. Och så äntligen fick vi till det.
Ja, skitkul. Amanda, kan inte du berätta lite om henne?
Ja, men hon är ju programledare och liksom slog väl igenom främst i Fråga Olle-dokumentären. Som var, hur många år sedan var det? Var det 15 kanske?
Ja, det var nog ett tag sedan.
Och alltså, då var ju hon ute över hela världen och reste runt och träffade folk som hade olika läggningar och olika fetischer. Och hon säger att det är fortfarande det som folk känner igen henne för mest. Ja. Men sen, jag tycker hon är otroligt bra programledare alltså.
Ja.
Och det är väldigt lämpligt, för vi har ju en sponsor den här veckan, alltså den här ljuderotik-appen Ava Stories. Och hon har ju massa intervjuer i den appen. Så att, det här, just det här är inget sponsrat meddelande, men det var ändå snyggt tyckte jag att vi lyckades få till henne den här veckan som Ava sponsrade oss.
Verkligen. Ja, nej, det ska bli väldigt intressant att höra vad hon har varit med om och vad hon har sett.
Ja. Och hur hennes egna sexliv påverkades av att vara med om allt där.
Åh, herregud, ja verkligen. Hej på dig, Malin.
Hej.
Äntligen får vi prata med dig.
Jippie, som vi har gått om varandra.
Ja.
Vi har ju pratat om det här för alltså 4 år sedan.
Ja, vi har liksom en lista, gemensam lista, så här, potentiella gäster. Malin Gramer, Malin Gramer, Malin Gramer.
Ja,
here I am.
Och grejen att Olle Waller har ju varit med i podden. Så då har det känt bara, men Malin då?
Ja, jag vet.
Men nu äntligen, och nu äntligen får vi prata om Fråga Olle-dokumentären.
Ja, så kul.
Lite, vi har inte väntat. Vi har inte väntat sen den kom ut. Men vi var ganska inaktuella för några år sedan också. Så att, men nu har det gått ett tag. När var det sändes?
Nej, men det sänds ju hela tiden. Det går ju repriser. Jag träffar ju alltså folk på gatan än idag. Så här, jag spelade in mitt sista avsnitt, måste jag tänka efter. Gud. Säg. Min äldsta son föddes 09. Säg att jag spelade in sista, kanske 13. Kan det vara så? Ja, men typ 13-14. Ja, men någonting sånt, 13 kanske. Och det är fortfarande folk som stannar mig på gatan och börjar prata om programlederi och Fråga Olle.
Men det är helt otroligt att det gjort en sånt avtryck. Och jag vet du att jag var en sån som hade bond-tv. Så jag har liksom, när jag växte upp, jag har inte växt upp med det här. Jag har inte sett det. Det är bara efterhand jag förstått Fråga Olle-dokumentären. Aha, det var en grej. Så jag har liksom sett lite på YouTube och så. Men jag är inte med i den svängen. Men alla våra lyssnare är ju så här: Fråga Olle-dokumentären!
För det är ju så, de som sitter uppe kanske efter 10 på kvällarna och slötittar på tv. Där är det ju. Alltså där är det liksom, det går ju på 5:an och så här, där har de haft repriser i ta mig fan 150 år.
Vilken otrolig komplimang. Synd att du inte får provision.
Och det är synd. Det här var nog innan du kom in i Fråga Olle-dokumentären. Det här var nog vanliga Fråga Olle. För det var ju, det är ju ett av mina liksom första så här kåthetsminnen. Att kolla på Fråga Olle.
Är det?
Ja. Gud ja. Jag blev så kåt av det. Och liksom onanerade till Fråga Olle. Alltså onanerade till Olle Waller. Helt klart.
Sluta.
Men det var liksom handla om sex som man var liten. Och
jag
det
trodde
var ju
du
spännande.
Att du då skulle säga till Martin Björk. För då var ju han med, eller hur?
Ja, gud ja. Ja, nej, men det var det väl lite också. Men det var mer typ
mest
att
Olle.
Det var mer att det var om sex.
Ja,
som var spännande.
Det är ju sjukt spännande. Och det jag lärt mig och märkt också med hela den, alltså det programmet, och jag jobbade ändå med det i med 2 eller 3 år, någonting sånt. Det är så outtömligt och alla vill prata om det, alla har en relation till det, oavsett om man gillar det eller om man hatar det eller om man tycker att det är kittlande eller om man tycker att det är skittöntigt, så pratar alla om det. Och det är också så många som bara, nej men alltså jag har ju inte sett det, men, och så typ tre minuter in i konversationen, men det där paret som låg på bilen, man bara oh yes, you did see it. Så
men visst gick det ut på att du intervjuade folk med lite olika, som har lite olika sexpreferenser.
Ja, och följde väl med när de gjorde det också?
Absolut. Hela grejen var ju så här att jag och mitt team, vi var ju fyra personer, eller mitt team, vårt team, vi var fyra personer. Det var jag och inslagsproducent Maria, en fotograf, Stellan, och oftast, eller ibland var det andra om de inte kunde på någon annan jobb, och en ljudtekniker. Och vi åkte liksom runt i hela världen.
Ja, det var så otroligt också det.
Ja, vi åkte runt i hela världen och tittade på när folk hade sex. Eller gjorde andra grejer. Alltså så att det var ju också under den här perioden, för jag var ju då ensamstående mamma och hade ett litet barn. Shit. Så under den här perioden så var det så här, varannan vecka då kan jag resa, jag kan göra precis vad ni vill. Och varannan vecka då måste jag vara i Stockholmsområdet och vara hemma, vara på förskolan klockan tre. Så att det var ju, alltså, det var ju satan i gatan vad matigt det var. Det var alltså så här, vi reste och man fick så här, sova på ett flyg, vakna, jobba 15 timmar. Sova typ 5-7 timmar upp till nästa grej. Ja, men alltså.
Jäklar.
Men skitkul.
Men, ja, det kan jag tänka alltså mig. Ett axplock, för som sagt, jag har ju sett, försökt kolla på YouTube-klipp och så. Och ett axplock av det. Jag minns framförallt starkt när du var med några som tände på att du skulle vara kissnödig, va? Eller att de som var i rummet skulle vara kissnödig. Och att jag vet inte, du var med på ett litet hörn, tror jag. Och jag minns hur du så här skrattade så tårarna sprutade och bara, jag är så generad. Men till exempel, när du var i sådana situationer, hur gjorde du för att inte döma?
Och fick du säga, jag är så generad?
Hon sa det på svenska. Gud,
ja, men det kan jag säga, absolut. Jo, så här, de personerna som vi träffade, det var ju alltid så att vi klev ju in i det här rummet. Och det var ju inte så att kameran rullade med en gång, utan vi gick in i rummet och berättade för dem, hej, nu ska vi spela in det inslaget. Malin kommer komma fram, vi kommer säga hej, hej, och sen lägger vi upp det så här. Okej, du har alltså en kissfetisch. Hur funkar det? Okej, du står här, du har på de här kläderna, du gör det och det. Du, vilka moment gör vi? Så att så här, för mig, dels är det ju lite tekniskt. Och sen så blir man ju under tiden lite, nu gör jag så här, kompis, ni vet, inom kaninörn, att man lärde ju känna folk också på ett sätt. Eller förstår ni hur jag menar?
Ja,
att det är klart att jag kunde innan tänka så här, det här är så sjukt, gud vad galet! Men sen när man träffar personen och bara, okej, det är så här det funkar. Jag var ju mest nyfiken. Jag tyckte att det var skitkul att få komma in i en värld som jag inte hade en aning om. Att så här, helt plötsligt, okej, här är en tjej, hon tjänar stålar på att vara kissnödig och stå och hoppa upp och ner ett par gummistövlar. Nej, men förstår du, det hade jag aldrig i min vildaste fantasi ens kunnat föreställa mig. Nej, och att de män ska titta på det här och bara, okej, gör en burpee. Och så gör hon en burpee och då blir de så kåta så de vet inte vad de ska ta vägen.
Herregud,
för mig är det, nej, men hur ska jag ens ha vetat att det är en grej?
Men och, under liksom, när han väl gjorde det här, hur höll du masken?
Nej, men jag tror bara att jag tyckte att det var så spännande att vara liksom inne i deras grej. Att så här, få lära mig någonting. Det är ju samma sak som om jag skulle lära mig att dreja. Då skulle jag gå in skitmycket i det också. Sen är det klart många gånger när vi har suttit i bilen efteråt att vi bara...
Vad hände?
Vad har precis hänt? Du vet, alla sitter och bara...
Jag kan tänka mig om man ser något riktigt sjukt att man börjar skratta.
Och det, ja, men det jag har jag ju gjort också.
Fick man göra det för de här människorna?
Ja, med tanke på att vi ändå var, vi var ju väldigt så här öppna och liksom, hej, vi vill göra det här med er, vi dömer inte er, utan så här, vi är nyfikna. Då slappnar ju de också av, vilket blir att, nej, men alltså, jag har flera historier just på det här med skratta. Den ena är när vi träffade en kille som heter Dr. Splendid.
Ni har träffat honom. Vi har försökt få med honom i podden hur länge som helst. Sen kom corona och han var riskgrupp och kunde inte.
Dr. Splendid, en fantastisk man som tycker om att vara gynekolog. Han leker gynekolog.
Vänta, han har hållit på så här länge.
Ja, gud ja. Han leker gynekolog och då tar han hem kvinnor och så får de fylla ett formulär. Ska det vara analplay? Ska det vara vaginal? Ska det vara ditten datten? Och så gör han olika grejer. Och då var vi i den här ettan... i Stockholm och skulle spela in. Och vi träffar då en tjej som bara, ah, det här är så kul. De har aldrig träffat varandra. Hon är, det här är liksom hennes största önskan. Hon tycker att det här är så spännande så hon går sönder. Det är hennes stora, stora fantasi. Vi tuttar ihop de här två, de säger hej. Går upp till lägenheten. Hon klär av sig, lägger sig i den här lilla sängen. Och han ska då göra någonting. Jag vet inte vad, men hon lägger sig liksom med benen, tänker att hon ligger på rygg, drar upp benen bak.
Wow.
Så att upp är liksom, det analen är mot taket. Där häller han på en massa olja och hon börjar skratta. Vilket gör att den här anal oljehål bara whoop, whoop. Det är som en vulkan. Alltså det bara hoppar. Nej, men det gick ju inte att inte skratta. Jag skrattade så mycket så tårarna rann. Och hon skrattade så att det var, jag skrattade ju inte åt henne. Nej. Men man skrattade ju åt situationen för att så här, det här är ju så jävla roligt och annorlunda. Och ingen av oss har sett det här tidigare. Ett guppande analhål som skrattar med en oljepöl.
Men alltså de här människorna ni träffade, var det inte också mycket för att vara med på TV?
En del, alltså så här, alla som är med är ju, har ju någon form av, de är ju exhibitionister, såklart. Annars ställer man ju inte upp. Man kan ha en fetisch, men man tar den liksom till sovrummet eller med människor, men man vill inte visa sig.
Precis.
Men det är klart att det också är en del av det, att det är lite spännande att man går igång på att faktiskt visa upp sig. Men jag har en annan sån också som, där jag har skrattat så mycket så att jag liksom har gått sönder. Då var vi i USA, träffade en tjej som spelar in fart-videos.
Just det här är också...
Prutt-videos. I de här prutt-videosarna så stoppar hon upp små, små gubbar i rumpan, som man gör.
Vänta. Små, små gubbar?
Ja, Legos, små gubbar. Typ, nej, inte Lego, utan det är några små gubbar. Jag vet inte, alltså, de kanske är en centimeter. Typ små gubbar.
Don't try this at home.
Don't try this at home. Exakt. Och sen då så ska hon liksom prutta ut dem. Sjukt roligt. Det blir liksom på så många nivåer här. Och då gör hon det, bara det, att det kommer också en liten, liten bajsklutt.
Nej!
Det är klart, alltså, vad tror du?
Jag skrattade på ett sätt, man skrattar väl sen. Ni vet när man bara skrattar så här, det kommer från alla håll, man skrattar och man kan inte, det går inte att, nej men det går inte att inte skratta. Och jag skrattade så mycket så att jag låg på det här golvet, och det här golvet var nog det mest alltså det var så äckligt på alla sätt. Alltså det blev det skitigaste golvet du sett i hela ditt liv. I didn't care. Alltså jag skrattade så att jag låg. Alltså det var liksom, det var så befriande, det var så roligt. Men hela den inspelningen var så speciell. Alltså det var verkligen så här, man märkte, hon skulle också sen prutta sin snubbe i ansiktet för han var med och gjorde de här videorna. Och det jag kände lite i deras fall, det var ju så här, de gjorde ju för pengarna. Jag tror inte någon av dem gick igång på det, utan så här, han behövde röka och bli väldigt hög för att så här, innan han skulle ställa upp på det här, och han låg då i sängen och hon skulle då sätta sig i ansiktet och prutta ut som en gubbar i hans ansikte. Ja, men det är ju knasigt. Men så här, ja, de pluggade och de behövde pengar och de kände så här, det här funkar
det
för oss.
Det finns andra sätt.
Ja, det var en lukrativ business och så här. Men de tyckte att det var toppen liksom.
Ja, men får jag säga två saker? Det tycker jag att det är så himla fint att du, alltså det känns ju verkligen genuint att nu när du pratar om det, alltså nej, du dömde inte. Och det, jag kan tänka mig att det är många som skulle, som har vissa typer av jobb där man faktiskt dömer, men du känns fortfarande som att det här var 10 år sedan, de här var de här människorna. Alltså jag tycker att det är, ja, jag tycker att du har en väldigt fin inställning. Och sen också tycker jag det är så himla konstigt för att alltså många av de här grejerna som både vi har pratat om i podden, men också som du verkar ha upplevt, det, alltså för mig är inte det kopplat till sex. Och jag fascineras så ofta av det. Att vissa grejer så här, det handlar ju mer om en känsla i kroppen. Alltså folk som är adrenalinjunkies och hoppar fallskärm, de menar ju inte att de blir kåta av det. Nej. Men här är det som att man har så himla brett spektrum som leder till något sorts pirr i kroppen som gör att man därför kategoriserar det som sex. Och jag tycker att det är ingen fråga, men jag tycker att det är så himla spännande att sex kan vara så brett på något sätt.
Ja, gud ja. Och det är ju också en sak som jag är så jäkla tacksam att jag faktiskt har fått göra den här resan. Att träffa människor som gör grejer som jag inte ens visste existerade. Och så man bara, ja men det är klart de ska hålla på med det. Men just det här med dömande som du sa. Vi träffade ett par, vi hade något program som handlade om åldersskillnad. I liksom, bland annat så träffade vi då en granny som då, ja vad kan hon ha varit, 82, 83, som då låg med unga killar och hade då med sig någon, de kom från USA, hade med sig någon kille på 23 liksom. Och där, jäklar, var det smackades på, kan jag säga. Ja, men där kan jag säga så här, där kanske vi var lite dömande och bara, men gud fan, hur ska det här vara
liksom? Jag har skickat att åldersskillnader och alla bajs, kiss, prutt, grejer. Och
nej,
med
nej, men du också så här, nej, men det är kanske för att jag kan inte själv se så här, min mamma 75 år, nej, eller typ en mormor på 85 som sexuell.
Nej.
För att då tänker man, hon ska stå med ett förkläde och baka bullar. Mm. Men efter att vi gick därifrån, vi var så här, vi bara, fy fan hon är cool, vi älskar henne.
Ja.
Jag vill vara som hon när jag är i hennes ålder. Hon hade alltså varit tillsammans med en man i flera år som hade då varit väldigt så här, förtryckt henne. Hon hade liksom inte riktigt fått leva ut. Hon hade absolut aldrig haft sex för sin egna njutning. Det var bara för hans skull.
Mm.
Och ja, men kanske till och med blivit liksom slagen. Det var en sån sorglig historia.
Mm.
Men han hade dött och hon hade bara så här, nu jävlar ska jag leva.
Shit.
Operera revansch. Tuttarna. Ligger med unga snubbar. Och bara lever life. Alltså så jävla härlig inställning då. Livet är inte över för att hon var då 75. Hon fick sin första orgasm med typ så här över 70.
Oh my god.
Nej men förstår du, jag började typ gråta. Men samtidigt så blev jag bara så jävla lycklig för hennes skull.
Shit.
Mm. Gud vad fint.
Ja, superfint.
Vi presenteras även den här veckan i samarbete med Ava Stories. Och det är ju den här appen för kvinnlig njutning. Vi ska berätta mer om den snart. Men först måste jag bara berätta att jag och Victor är ju i processen med att tänka ut namn till våra barn. Eller vårt barn.
Mm.
Och han är ju halviranier. Så att han har tänkt att det är lite kul att få ett iranskt namn. Och då har hans pappa föreslagit just Ava.
Oj, det går inte.
Nej, det är ju det. För jag tycker att det är ett väldigt fint namn.
Ja.
Och jag hade verkligen varit öppen för att det skulle vara vårt barns persiska mellannamn. Men tyvärr så kopplar jag det lite för mycket då till, ja, kvinnlig njutning. Och förvisso ska vi få en flicka, men...
det är lite för mycket till samarbetet.
Lite för mycket.
Ja, och Ava Stories har ju, som ni vet, ljudnoveller som då är erotiska. Men de har också en hel del artiklar, intervjuer, tutorials och sånt. Vi är till exempel med i en intervju som går att lyssna på där, om ni vill gå in och kolla. Men jag tänkte på en sak, och det är att folk brukar säga att de blir kåta av den här podden. Och... vi har ju pratat igen så mycket om att vi försöker att inte göra runkmaterial av podden, även om vi snackar om sex.
Mm.
Men så tänker jag så här, fan, ska vi inte bara ge folk runkmaterial?
Det gör vi.
Nu när vi ändå har ett samarbete som gör runkmaterial.
Ja.
Okej, så jag ska spela upp lite från en novell på Ava Stories.
Hon låg kvar i soffan och väntade på att han skulle klä av henne. Hon älskade att känna sig omhändertagen av hans stora manliga händer. Han klädde av sig till kalsongerna. Hon kunde ana hans halvstånd som spände mot det vita bomullstyget och det fick henne att trycka tungan mot gommen. Hon längtade efter att få hans kuk i munnen. Han satte sig på knä på golvet nedanför henne och knäppte upp hennes gylf långsamt och försiktigt. Som om hon fortfarande sov och inte ville väcka henne. Sen lät han henne vara och vandrade med handen upp för hennes mage igen.
Oj, ursäkta. Men vill ni ha mer rungmaterial som Anna uppenbarligen vill, så går ni in och laddar ner den här appen. Där appar finns. Ava Stories. Och så anger ni koden LIGG. L-I-G-G. Det kan ni stava till. Och så får ni en hel månad gratis.
Så himla bra.
Så himla bra.
Ja.
Tack Ava.
Tack. Upptäckte du något oväntat som du gick igång på?
Alltså
känner du någon gång under inspelning? Fan, det här var...
Nej, men det var ju ofta... det var ju ofta vi... Så här kan jag säga. När vi väl träffade människor som var kära eller hade liksom någon form av kemi på riktigt.
Mm.
Alltså vi har ju varit med på så många porrinspelningar och liksom såna där saker. Och när vi var på porrfilmsinspelningar, varje gång samma sak. Statiskt, det mest osexigaste jag någonsin har sett.
Mm.
Det var bara så här, någon står och runkar upp ballen i något hörn. Hon står och fnittrar och pratar med någon och drar upp lite liksom glidmedel i fittan för att det ska funka. Och bara så här, det var så jävla osexigt.
Mm.
Killar som tar liksom sprutor i kuken för att den ska kunna stå. Man bara, men det här... liksom, jävla osexigt. Sen, om vi var och hälsade på någon som hade sex så här... gravidsex, eller där man verkligen såg så här, här är ett par som liksom tände på varandra på riktigt.
Mm.
Då var det ju en helt annan känsla, eller en annan, det var en annan grej i luften.
Mm.
Alltså det, man då tyckte, alltså så här, det kändes mer genuint och det kändes sexigare. Mm. Även om jag inte blev kåt på det. Det är svårt att bli kåt på ett jobb.
Ja.
När man har massa saker att tänka på och liksom...
Men blev, var det inte ens så att du fick liksom inspiration till ditt egna sexliv?
Ja, jag vet.
Typ så här, ska vi inte testa det här? För så kan jag känna mycket i alla våra liv.
Men jag tror också att jag var ju singel på den tiden. Jag hade en period där jag dejtade. Alltså så här, i början så var jag singel. Sen så blev jag tillsammans med faktiskt en kille som hoppade in som var fotograf. Som var med oss lite grann och åkte runt. Om vi var på mässor eller vad så var det klart att man kan köpa någon olja eller något kul glid med. Alltså sådana grejer. Men inte så att jag bara kände så här, åh, det här måste jag prova. Alltså jag har alltid tyckt om sex och varit en väldigt sexuell person. Så det är ju inte så att jag har känt mig liksom... Men jag har absolut öppnat upp och blivit mer... öppen.
Mm. Även i andra sammanhang?
Nej, men i alla sammanhang. Mm. Alltså mot människor. Alltså mindre dömande, mer öppen. Och också så här, ser ju mer likheter med personen. Men också så här, om man träffar en person som älskar ponyplay.
Vad är det?
Ja, det är, då går de igång på att leka häst. Och att så här, vara en häst och liksom rykta och hoppa över hinder. Eller som
alltså det är så sjukt att det är en. Finns det då ett cowplay?
Och det vet jag inte, det är alltså, mycket möjligt. Det är så
sjukt. Finns det då för alla djur?
Nej, men kanske. Men just, men vet du vad jag tror? Just ponyplay tror jag är... Egentligen tycker jag inte att det är konstigt. För många tjejer leker hästlekar när de är små. Mm. Och tycker att det är väldigt satisfying att rykta en man. Att få liksom pyssla om. Att mata. Och då så har väl det bara liksom gått upp i ålder att man faktiskt kanske får en sexuell kick av det.
Mm. Men ja, precis grej... som sagt, sex är ju brett.
Ja, exakt.
Så det är fortfarande, det är ju liksom också på ett sätt en barnlek när man fortfarande leker häst.
Exakt, ja. Mm. Men många av det här, sex är ju mycket, det är ju lek.
Ja,
det är det ju. Alltså så här... Det är ju ett sätt att leka.
Ja. Mm.
Och vara lekfull och vara liksom inte bara statiskt in och ut. Utan faktiskt hitta på. Nu gör vi så här, du hänger upp och ner. Ja, men så här, när jag såg sexgunga första gången.
Uh-huh.
Det var så här, bara, för fan, varför har inte alla det här? Det här är ju liksom, det här är ju helt fucking magic.
Men gud, vet du, jag har en sexgunga som jag fått i spons.
Ja.
Som jag liksom inte kommit med för att sätta upp. Och jag är också väldigt trött på alla.
Skicka den till mig!
Nej, för jag har tagit med den hem från landet. Mm. För jag tänkte ta den till kontoret för att ge bort. Nu tar jag den själv.
Ja, men gör det.
Jag kommer aldrig sätta upp den.
Vi får se om 5 år.
Om du inte gör det.
Om 5 år när jag och Victor behöver ny inspiration, jag inte jobbar med alla våra ligg längre.
Mm. Annars så bara skicka till mig.
Det är så. Du har väl råd att köpa en egen?
Jag har råd att köpa en egen. Men nu måste jag bara berätta en annan story här. Gud, nu bara blir jag på.
Ja, men det är kul. Det är jättekul.
För det, jag får ofta så här fråga, men vad är det värsta ni har sett?
Exakt.
Mm. Och då kan jag berätta för er. Vi var också i USA, i LA, och träffade en kille som höll på med ballbusting.
Det är ont när det ska göra ont, som fan.
Mm. Det här är ju, om man pratar med vår ljudkille Peter, så är det här än idag hans värsta minne i livet.
Va?
Ah, ja. Nej, men, alltså...
men killar är också så svårt att ens tänka på pungsmärta.
Exakt. Ja, de är så svårt att bara tänka sig röra sig vid pungen överhuvudtaget. Min kille är så rädd för liksom pungområdet. Mm. Så jag får knappt röra någonting.
Men det är ju väldigt delikat område. Det är ju en känslig pryl. Mm. Kul att klia lite, dra lite med naglarna och sådär. Det gillar ju killar. Mm. Men det är inte jättemånga killar som faktiskt ber en, ställ dig och sparka mig så hårt du kan mellan benen.
Nej.
Det är bara den gången jag var med om det.
Men gjorde han det med dig?
Han bad mig att sparka mellan benen. Och jag... ja, vad gör man?
Nej, man kan ju säga nej.
Man kan säga nej, men jag sa inte nej. Jag sa, jaha, okej. Okay. Och kände så här, men gud, hur hårt får man liksom sparka? Och jag tror att jag sparkade en gång och han tyckte jag var lite mesig.
Men behöver man inte ha någon slags kunskap om hur man ska sparka?
Nej, jag vet inte. Det här...
Det var på egen risk.
Det här var på egen risk. En, igen... Don't try this at home. Men jag gjorde ju innan vad jag säger. Bara, har du barn? Ja. Hur många barn? Jag har 2 eller 3. Perfekt, då kör vi.
Då räcker det.
Nej, men alltså, jag vill ju inte vara den som ser till att han aldrig kan skaffa barn. Herregud, man har ju fått höra hela livet. Sparka inte, slå inte på killars pung. Och kommer en dumming, en fuling, då kan du slå den på pungen. Det är typ det man lär sig. Och här står den och bara, slå lite hårdare, sparka.
Men blev han kåt då?
Ja, men det vart han säkert.
Men och hur känns det för dig? För det ja. Var en, du sa så här att du blev inte kåt när folk hade sex. Men jag antar att de ändå hade en önskan om att ni i teamet skulle bli kåta.
Nej, men gud, vet du hur många gånger vi har fått frågan, ska ni inte stanna kvar då?
Ah. Ja. Men jag tror jättebekväm med det.
Och så att det blir lite konstigt att de går igång på att ni är där.
Jo, exakt.
Ni är på något sätt med.
Liksom. Ja, men så här är det ju. Vi är ju där för att göra ett jobb.
Mm. Mm.
Vårt jobb är att så här, gå dit och vi håller på. Det är ju inte så att vi går dit och är där i 5 minuter som man, när man tittar på inslaget och kanske det man ser. Men vi är kanske där i 15 timmar.
Mm.
Och inte, alltså så här, vi spelar in en påa. Jag går runt och så här säger, idag ska vi träffa den och den, bla bla bla. Vi kanske åker i bil i 4 timmar. Vi kommer hem till de här personerna. Det är mycket tekniskt, mycket det. Micken funkar inte, vi måste byta batteri. Kameravinkel, fan. Nu har han bytt tröja, det går inte bra. Du måste byta kläder igen, det får inte bli något klafffel här. Alltså, det är så sjukt mycket som man måste tänka på. Mm. Som man liksom inte tänker. Och jag tror att det är därför också, när man är på en porrfilmsinspelning, att det är så jävla osexigt.
Men jag, men jag,
för
men,
det
men,
är för dem bara ett jobb.
Mm.
Ja, precis. Men när det ändå var de som så här, alltså du kände att de var kåta, du sa gravidsex till exempel. Och så om man, alltså, man då kände att deras kåthet spirade runt, att de ville dra med dig i fantasin. Jag skulle bli obekväm av det.
Mm. Men, så, ja, men jag vet inte. Jag tror också att man lite grann, så här, jag kanske hade byggt upp någon liten form av vägg. För att man var så van vid att den så här, ska inte du göra det här? Ja, men gud, det var någon kille som var hälsade på i Tyskland som sålde real dolls, alltså knulldockor. Mm. Nej, men han ville ju typ att jag och min son skulle flytta till Tyskland och han skulle så här, nej, men typ ta hand om mig och bo, alltså att vi skulle liksom bli någon form av par. Jag bara, men alltså, vad hände här?
Mm.
Det är liksom, jag är här och gör ett jobb, jag är inte intresserad av dig för 5 öre.
Mm.
Men, jo, vet du?
Nej.
Vi var faktiskt i Holland.
Mm.
Vi var i Holland, jag minns inte varför ställe. Fan att jag inte minns. På en form av sexklubb.
Okay.
Där kan jag faktiskt säga att jag kände lite så här, hit skulle jag kunna tänka mig åka privat.
Okay.
Ja.
Vad var det för speciellt med det?
Alltså, jag har ju varit på en del också så här i Sverige.
Mm.
Den här kändes ganska påkostad.
Uh-huh.
Och det var väldigt mycket olika rum. Och det var det kändes lite, jag vet inte om det är mysigare eller sexigare. Eller liksom,
men typ iPad chat, alltså lyxigare kanske.
Ja, men lite. Det var ändå så här att jag kände så här, ja, men fasken, här skulle jag kunna liksom, det här hade varit häftigt att åka med min partner och bara ligga loss liksom, framför lite folk. Det hade känt det så här, det hade varit kul.
Men jag skulle också vilja gå på
en, för det är en annan grej, jag hade inte velat göra det i Sverige. Nej. Jag vill inte gå och lägga mig och så här.
Nej.
Alltså,
och du är ju känd, herregud.
Ja, men alltså ska jag,
det går inte.
Det känns bara jävligt tacky, förlåt, men det har ingen lust med. Men jag kände så här, ja, men här i Holland, ingen vet vad man är. Det kan vara lite spännande. Och det kändes så här, jag drog det inte längre än så. Men det var absolut att jag kände så här, härligt sexigt.
Mm.
Ja, absolut.
Mm. För vi var ju på swingersklubb, jag, Amanda och våra killar, på studieresa.
Ja.
Jag tycker att det var något med liksom att så här, man var med i sexet, alltså vi låg inte, vi bara kollade runt lite.
Mm.
Men man var ändå med på något sätt i sexet för att folk gillade att man såg.
Ja.
Och det tycker jag kändes konstigt.
Mm.
Och när man själv inte var den som låg där och hade sex så kändes det lite märkligt.
Mm.
Och det är väl exakt samma grej även om det är i Holland. Tänker jag.
Absolut, det jag tror också var med den här klubben, alltså så här, det jag vill förtydliga är att den var så stor så att det var liksom så här olika rum och grejer, så det kändes lite som att så här, här skulle man kunna ligga, och det var också lite mörker, det var liksom, det kändes som att skulle vi nu gå och lägga oss och ha sex här, så kanske någon skulle kunna komma förbi och titta, men det är inte så att det står 5 runkande gubbar bredvid och bara, alltså absolut inte, för det går inte jag igång på för 5 öre. Alltså så här, jag vill välja vem jag ligger med och vem jag har sex med och vem jag bjuder ut mig för. Jag vill liksom inte att massa män som jag inte tänder på eller känner någon form av attraktion till ska stå och liksom, det är inte min grej helt enkelt.
Fattar.
Och alla tycker olika.
Mm.
Men många gillar ju också bara att titta. Och det var det jag menar, att så här, många åker på sådana klubbar som ni var på.
Mm.
Bara för att faktiskt stå och titta. För att de tycker att det är så jävla upphetsande.
Mm. Det är väldigt bra, givande och tagande.
Absolut, om man gillar det. Precis.
Apropå den där Real Doll-killen.
Mm.
Det här var ju precis innan Instagram typ.
Ja.
Fick du många meddelanden och folk efter dig som blev kära / kåta / ville kalla dig hora?
Nej, det är möjligt att det kom till redaktionen.
Mm.
Men ingenting som... För det var ju... vänta, jag hade Instagram. Mm. Men det var precis i början.
Mm. Mm.
Så... Alltså jag kanske hade 300 följare. Mm. Eller liksom, det var ju absolut inget crazy.
Mm.
Och... jag kommer ihåg att jag har lagt, jag la upp kanske någon bild från, det var någon sommar, sex, något gangbang ute på någon gräsmatta liksom, la upp någon typ, någon naken rygg eller rum, eller du vet såhär. Mm, men annars la jag inte upp så mycket heller. Det, alltså såhär, det var ju precis i början, det var absolut inte som Instagram, hur man använder det idag.
Nej.
Men nej, jag har fått en del såhär, killar som vill att... köpa mina skor, köpa mina trosor, vill bara se mina fötter, mycket sånt. Jag gjorde ju också pedal pumping i USA. Där, nej men det är ganska stor fetisch att man ser en fot på en pedal. Och en snygg bil.
Men ja, det där är också så knäppt, absolut, att det här är sex. Mm. Alltså så här, jag kan fatta att folk tycker att det är konst.
Ja, men
att det ska gå in i sexkategorin. Blows my mind.
Ja, men det är väl alltså så här, många älskar fötter. Ja, och tittar du på en fot och höra brumljudet, en stor stark motor, en cool kaross. Nej, ja. Det är ju en fetisch, men...
Fan vad häftigt.
Jag är jättenyfiken på hur du fick jobbet från början.
Ja, jag jobbade ju med barnprogram. 2015 till 2000...
Efteråt alltså?
Nej, innan. Men nej, men gud, 2015. 2005. Nej, 2005 pratade jag om. Nej. Gud, jag kan inte hålla koll på år här. Och så började jag tänka efter. Men när min son född, det var konstigt. Nej, förlåt. Jag jobbade med barnprogram. Och jobbade där i typ 4 år. Från typ 2005 till 2008 eller 2009 eller någonting. Och sen bestämde mig för att säga, nej, men jag måste göra någonting annat. För jag tycker inte längre att det är kul att sätta på mig en peruk och gå ner och bara riva av lite grejer. Alltså så här, jag måste utvecklas lite.
Mm.
Och barnprogram var ju världens roligaste jobb. Men då kände jag, nu måste jag göra något annat. Så att jag började jobba lite bakom. Och gjorde lite andra program. Och sen så dök det upp att så här, de skulle ha en person till Fråga Olle dokumentären. För en av mina bästa kompisar, Wendy Rådström, gjorde ju första Fråga Olle dokumentären. Som om det var en eller två säsonger, jag tror en säsong kanske. Och hon är fantastisk framför kameran, men hon bara var så här, nej, jag kan inte göra det här. Jag vill producera. Jag vill vara bakom.
Mm.
Så hon skulle då producera. Och de hade casting.
Ah.
Och så sa hon, vill du komma på en casting? Ja, absolut. Kul. Så jag fick åka ut till Spadedam i, ligger i typ Solna.
Mm. Ja, den där, ja.
Mm. Och intervjua någon. Och göra något lite så här minireportage som de sen då tittade på. Och
men alltså, hur var det? För det måste ju varit helt nytt för dig då.
Ja, men jag tyckte det var kul. Alltså jag tycker saker är roligt. Jag är nyfiken av mig.
Mm.
Så jag tyckte bara att det var superspännande. Och gud vad kul. Det här var roligt. Här är inte jag. Alltså lite sådär.
Mm.
Och sen kom jag ihåg att femman var lite nervösa. Jag fick höra, jag kanske inte borde ha hört det, men jag fick ändå höra så här, men de är rädda för att du kanske är lite för snygg, lite för söt, lite för typ sådär, du får absolut inte ha rosa på dig, inte för tajta kläder, så det var väldigt strikt.
På grund av?
För att det skulle handla om sex. Jag vet inte riktigt, men såhär, jag tror också, eftersom det var precis i början, det hade gått en säsong, och de var nog bara nervösa, tror jag.
Mm.
Som man är med ett nytt program, att så här, kommer det flyga, kommer inte flyga, vad kommer för jättemycket skit och liksom, jag tror inte de ville ha en nu är ju inte jag en pinuppa, men missförstå mig rätt, att så här, de ville ju inte ha någon, utan någon, så att det var ju väldigt så här, ingen smink, väldigt liksom, skulle vara ofixad och ha väldigt mycket neutrala kläder.
Intressant take. Okej, en sista fråga. Yeah. Hur gjorde du övergången? För jag förknippar inte alls dig med Fråga Olle längre. Och det kanske är många som gör det, för du säger att folk heter dig på stan. Men, alltså, frånkopplas sig det här ändå sexvarumärket, som ju blir ganska stark för de flesta, som så här, vet, Robinson Robban. Ja, han är ju fortfarande Robinson Robban. Men han inte det med sex. Men du fattar.
Mm. Och vi har ju tänkt att det är kört för oss.
Ja.
Mm. Nej, men det är det ju absolut inte, gud. Ni går ju in i en helt ny grej nu också när ni ska barn.
Ja.
Ni kan bli mamma-influencers!
Jag har ju haft drömmen om att bli, jobba med barnprogram.
Ja, men det är ju, har så ju bara, roligt.
Nej, det glömmer.
Nu
det är
det
bara glömma.
Ja. Nej, men jag bytte, alltså det blev För då, när jag hade gjort så många säsonger, till slut var jag lite så här apatisk. Mm. Jag kunde typ sitta i bilen och bara, okej, vi har sett så mycket, vad är det här? Det är så mycket intryck. Och det gick så fort, det var så mycket intryck hela tiden. Så jag bara kände att jag måste ha någon form av paus. Mm. Mm. Och pratade med dem och bara, jag tror att jag behöver en liten paus. Och de bara, ja men okej, vi kan köra igenom någon månad. Jag bara, nej men jag tror att jag liksom sådär. Mm. Och då var de så otroligt schyssta, för att då hörde fyran av sig och ville att jag skulle göra med Nyhetsmorgon och någon så här sommarpärlor och åka runt i Sverige. Och
det har jag också sådär gjort.
Älskar det. Så jävla kul. Och gjorde världens, alltså hade världens härligaste grej. Och i samma veva så hörde då trean av sig och så här, vi ska göra Paradise Hotel, vi behöver någon. Och jag var bara så här, Paradise Hotel, jag vill ha det. Så jag, det kanske till och med var så att jag ringde dem. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag träffade dem på ett möte. Och sen var det typ så här, dagen efter, de bara, vi skriver kontrakt.
Aj, vad fett.
Och då, ja, så det var ju ett val så här. Jag älskade ju Fråga Olle, jag tyckte att det var skitroligt. Jag fick så mycket, min mamma däremot fick ju jättemycket skit.
Mm. Är det sant?
Ja, hennes vänner var så besvikna, så ledsna. Och hur var Malin, får inte Malin ett bättre jobb? Stackaren ska hålla på med det där. Nej, men det var...
Skämt, det var tråkigt.
Och jag var bara så här, jag älskar det här jobbet. Jag har så roligt, tycker jag att det är så spännande och så kul.
Gud vad tragiskt.
Ja, men faktiskt. Men sen så, det var ju också världens bästa inkörsport för mig.
Ja.
Mm. Och sen fick jag då Paradise Hotel, och då tror jag att det blev så stort, så att jag tror att den generationen då förknippade mig så mycket med liksom Paradise Hotel.
Mm, mm.
Så det var bara så det blev.
Ja. Så jäkla kul. Gud vad jag är glad att vi äntligen fick till det. Nej, men, Malin.
Jag vill prata mer.
Otrolig gäst, otrolig programledare. Ja. Tack snälla.
Ni är fantastiska. Ja. Tack.
Hej då.
Det var allt för dagens avsnitt.
Det var, tack alla ni för att ni har lyssnat.
Tack så mycket, vi hörs nästa vecka.
Hej.
Hej.